Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
1-800-Flowers.com is more than your birthday, anniversary, or just because gift-giving destination. We put our hearts into everything we do to help you celebrate all life's special occasions with friends and family. From our farmers and bakers, florists and makers, everything from 1-800-Flowers is made with love every step of the way, because we know that nothing is more important than delivering a smile. To learn more, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
Mordet, Skandiamannen, del 15, promemorian.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten?
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Det finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte varit. Varför skulle jag göra?
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkommen till podcasten Palmemordet som idag görs av mig, Dan Hörning. Kom ihåg att den här podden görs i samarbete med er, så att om ni vill vara med och sponsra oss så kan ni göra det på patreon.com. Sök på Palmemordet. Efter Christer Peterssons övningar i juni så har det allmänna intresset för Palmemordet, enligt min bedömning av tittar och lyssnar, gått ner något, och jag tror att det kommer gå ner ytterligare över tid. Men intresset hos er som verkligen är intresserade har inte gått ner. Så vi är över gränsen för polisspåret just nu, så jag kommer fortsätta polisspåret om vi håller oss där. Men just nu väntar jag på flera spännande förhör angående Norrmalmspiketen 12.30. Det är ju nämligen så att förundersökningssekretessen inte längre gäller för Palmeutredningen. Och som jag tidigare nämnt så finns det ett initiativ, en Facebookgrupp som försöker samordna att vi begär ut rätt dokument från Palmeutredningen. För som ni vet så kostar det runt 1 miljon kronor, det är en sanning vi har hört mycket på senaste tiden, att få ut alla handlingar. Och det vore ju bra dumt om vi betalar den här miljonen flera gånger. Så att det finns den här gruppen, den heter, jag kommer lägga en länk i avsnittsanteckningarna för det här avsnittet. Men gruppen heter Palmemordet, FUP och övriga handlingar. Och det är ett streck mellan Palmemordet och FUP. FUP står förstås för förundersökningsprotokoll. I den här gruppen ingår massor av kloka människor som försöker samordna exakt vilka dokument som begärs ut så att ingen ska behöva betala dubbelt. Det pågår också en insamling för att finansiera det hela. Många har helt enkelt betalat för de dokument de har begärt ut. Just nu när jag spelar in det här avsnittet, den 6 augusti 2020, har 238 olika grupper av dokument begärts ut. Så att om du tänker på ett dokument så är det förmodligen, eller det finns en viss chans i alla fall, att det redan är utbegärt. Och listan på dokument som har begärts ut är offentlig. Så ni kan titta på den, och i den listan finns till och med länkar till dokumenten. Så gå till Palmemordet, FUP och övriga handlingar och bli medlemmar om ni har ett intresse av att få ut dokument från Palmeutredningen. Jag vill påpeka då att det här har ingen direkt koppling till podden, utan jag tycker bara att det här är ett jättebra initiativ, så att jag vill gärna ge det uppmärksamhet. Men Jag är inte inblandad annat än i att jag är en medlem i gruppen som följer den med spänning. Just nu väntar jag då på, som sagt, Norrmalmspaketen 12.30 samtliga förhör. Jag har tidigare bara kommit över ett enda förhör, så att det är på gång. Ett litet axplock av vad som är utbegärt. Alla handlingar rörande Christer A. Förhör med och fantombild skapad av Per M. som mötte Palme vid Munkbron. Alla förhör med Lars J. Många av förhören med bokstavspoliserna. Alla förhör med en viss AA. Ljudinspelningen från förhören med Viktor Gunnarsson. Överlag väldigt mycket Viktor G-handlingar. Originalutlåtandet från Bundeskriminalamt angående Viktor Gunnarssons kläder. Och jag har även sett protokollet för då krutstänken. Narkotikaspaningarna, förhör med bonden Mårtenssons barn, förhör med Alf E och David F, alla förhör med vittnet Yvonne. Det här gör ju att vi kanske måste gå tillbaka till några gamla spår, saker vi redan tagit upp, när det kommer ut mer handlingar om dem. Så det måste vi hålla ögonen på. Jag fortsätter med att berätta det här, så saker som redan är utbegärda som ni inte behöver bekymra er om. Baltiska kommittén och VACL. Eventuella förhör med anställda på butiken Dekorima. Och givetvis massor av dokument som rör Skandiamannen. Men det ska vi komma tillbaka till redan i det här avsnittet. Sydafrika. Handlingar som berör misstankar om att Olof Palme ska ha varit CIA-informatör. Handlingar om Stockholms försvarsskytteförening. Alla vittnesuppgifter som togs upp av polisen på mordplatsen natten mellan den 28 februari och 1 mars 86. Samtliga förfrågningar som Palmeutredningen har ställt till Säpo och Must angående Stay Behind och aktionsgrupp Arla Gryning. Det har kommit ut massor av Stay Behind-handlingar. Och tyvärr så är ju det som man får betala för i en granskning om någon annan typ av sekretess gäller för dokumenten. Och de här Stay Behind-dokumenten är väldigt censurerade. Så pass överstrukna med svart bläck att en kille har gjort en t-shirt som man kan heta Stay Behind. Där då det bara är en massa dokument som är överstrukna. Miro B, tysk terrorism, Scientologkyrkan, Spelklubben Oxen, Nordiska rikspartiet, EAP, fotografierna från obduktionen. Och det bara fortsätter. När det här avsnittet kommit ut är säkert listan uppe i 300 olika dokumentserier. Men det här istället att gå till Palmemordet, FUP och övriga handlingar på Facebook. Men i det här avsnittet ska vi prata om Skandiamannen. Och vi börjar med det dokument som har nummer 1 i det här kalkylbladet över dokument som har beställts ut. Och det har förstås nummer 1 eftersom det nämndes på presskonferensen. Dokumentet heter promemoria daterad 1987-02-09 Stockholms polisdistrikt KK1 med titeln Uppföljning av Stig Engström och Yvonne. Thomas Pettersson beskriver omständigheterna bra i sin bok Den osannolika mördaren, Skandiamannen och mordet på Olof Palme. Börjar på sid 82. Vi är i början 1987 och det ser inte så bra ut för Hans Holmér. Åklagarna Bo Josefsson och Claes Seime försöker blåsa nytt liv i palmutredningen på egen hand och plocka upp alla de här uppslagen som har lagts på is under PKK-tiden. Då får Håkan Ström uppdraget att studera de delar som rör det påstådda ögonvittnet Stig Engström. Håkan Ström och Lars Hamrén åker till Åland för att försöka reda ut om Stig har varit där och om det kan knytas till EAP. Enligt Thomas Pettersson gick Håkan Ström tillbaka till vittnesförhören från de första månaderna och tittade specifikt på förhöret med Stig från den 25 april 86. Där får Stig studera foton på ögonvittnen och han fastnar för att han känner igen Lars J, Anders B, Karin J och en kvinna som suttit skymd i en bil. Håkan Ström drar slutsatsen att Stig talar sanning och det håller Thomas Pettersson inte med om. Sen påpekar Thomas Pettersson att det var ju märkligt att Stig kände till Lars J innan han hade blivit offentlig. Men Nu läser jag direkt från Den osannolika mördaren på sid 84. Istället för att notera sådana saker fastnade Håkan Ström för en vittnesuppgift från en passagerare i den Chevrolet-van som hade parkerat på Sveavägen direkt efter mordet. Det är alltså vittnet Jan A. Fortsätter från boken. I ett förhör har denne beskrivit en man som kommit fram till bilen och varit mästrande och, citat, lite viktig. Signalementet stämde en smula in på Stig Engström och när passageraren hade förevisats några foton hade han sagt sig känna igen Engström. Vilket å andra sidan inte var så konstigt, säger Thomas Pettersson, eftersom Engström vid det laget hade figurerat i ett stort antal medier. Av detta slöt sig Håkan Ström ändå till att det var Stig Engström som passageraren hade sett. Om Håkan Ström istället hade kikat i sina egna pärmar hade han upptäckt vad Chevrolet-vänens förare Leif L. hade att säga om saken. Detta uppenbarligen bortglömda förhör från april 86 var till råga på allt genomfört av Håkan Ström själv. Och den man som Leif L. pratar om här hävdar Thomas Pettersson då är BMW-ägaren ögonvittnet Jan Åke S. Thomas Pettersson säger att Jan Åke S. hade uppträtt exakt på det beskrivna sättet som Leif L. säger då framgick av förhöret med honom. Hans klädsel var dessutom inte så värst lik Engströms. Utöver att han var barhuvad, precis som Leif och hans passagerare uppgivit, så bar han en ljus poplinrock. Även detta stämde överens med vad Chevrolet-passageraren hade sagt i ett tidigt förhör, innan han uppenbarligen, under påverkan från medieuppgifter och polisens frågor, började blanda ihop saker och ting. Sen berättar Thomas Pettersson om hur Håkan Ström och Lars Hamrén söker upp vittnet Yvonne på Domus Skärholmen, och där visar henne en bild på Stig Engström. Och det kommer vi berätta om i själva promemorian. Från det vittnet Yvonne säger drar Håkan Ström slutsatsen att det med all sannolikhet inte var Stig Engström som vittnet Yvonne mötte på David Bagers gata. Per H, den för detta polisen på Skandia, han har inte gett upp utan han skriver två promemorier till sina kollegor på våldsroten om Stig Engström och varför han borde utredas. Det är i samma veva, men det hjälper inte. Det är Håkan Ströms promemoria som Thomas Pettersson hävdar dödar Skandiamannen i utredningen. Och liknande tongångar kom även från Christer Petersson då på presskonferensen. Håkan Ström har uttalat sig om det här. Den 11 juni 2020 publicerade SVT Nyheter en video, en artikel om det här. Håkan Ström står fortfarande för sina slutsatser. Han säger bland annat, citat,
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Jag har aldrig trott att det är Engström och jag blev inte mer övertygad efter presskonferensen heller. Lite senare i artikeln konstaterar journalisten att Petersson antydde att promemorian var det som dödade det polisiära intresset för Stig Engström. Håkan Ström kommenterar, citat, beslutet att så att säga döda Skandiamannen togs av spaningsledningen och dokumentet i sig står jag alltjämt för och jag har väl heller inga synpunkter på hur promemorian har tolkats. Som skäl på varför Engström inte misstänkte, säger Håkan Ström, Stig Engström såg som och utgav sig för att vara ett tillkommande vittne till brottet. Det vill säga, han var inget centralt vittne. När han blir tillfrågad säger Håkan Ström att han inte tror att Stig Engström är gärningsmannen. Han säger också, citat, min personliga uppfattning är väl i och för sig irrelevant i sammanhanget, men det har jag aldrig trott. Och jag blev inte mer övertygad efter presskonferensen heller. Men vad stod det då i promemorian som dödade Stig Engström som spår? Jo, så här stod det. Den är alltså skriven den 9 februari 87. Uppföljning av Stig Engström och vittnet Yvonne. Yvonne har förvisats ett fotografi från Expressen på vilket Stig Engström är avbildad i de kläder han säger sig ha burit på kvällen den 28 februari 1986. Engströms ansikte var maskerat vid konfrontationstillfället. Resultatet av denna konfrontation redovisat i separat förhörsprotokoll E15-1C. Margareta A och hennes make Thomas har förhörts angående Stig Engströms besök i deras affär på Åland i mars månad 1986. Några nya uppgifter av vikt framkom ej vid dessa förhör. Förhören redovisas på separata förhörsprotokoll EH9981. Kontroll av Engströms uppgifter avseende sin närvaro på brottsplatsen. Vid förhör med Engström den 24 april 1986 bereddes han tillfälle att i fotomontage över personer som uppehållit sig på brottsplatsen peka ut dem han igenkände. Engström reagerade för fotografier på vittnet Lars, Helena L, Karin J samt Anders B. Jan A har förvisat samma fotosamling. Han reagerade för Engströms fotografi och lämnade även en redogörelse för den personens uppträdande på brottsplatsen E. 99-78. Håkan Ström konstaterar, i anledning av ovanstående tog det kunna hållas för visst att Engström har uppehållit sig på brottsplatsen i enlighet med sin förhörsutsago. Ny rubrik, vittnet Yvonnes möte med springande man på David Bagares gata. Det var med all sannolikhet inte Stig Engström som vittnet Yvonne mötte på David Bagares gata. Det är fortfarande mycket osäkert om det var gärningsmannen hon mötte. Signalementsuppgifterna på gärningsmannens klädsel varierar från ljusbrun skinnjacka via olika typer av täckjackor till långa mörka rockar. Vittnena Anders B och Inge M, vilka båda med säkerhet bör ha sett gärningsmannen, är båda osäkra på vad han hade för klädsel. I dagsläget är det dock ogörligt att komma fråga närmare hur gärningsmannen var klädd. Det kan dock konstateras att minst en person varit klädd på ett liknande sätt som Engström. Det var den person som vittnet Yvonne mötte på David Bagares gata. Frågan om detta var gärningsmannen går i dagsläget ej att besvara. Stockholm den 9 februari 1987. Håkan Ström, kriminalinspektör. Det är ju intressant att observera att här är alltså en polis som har varit med i utredningen hela tiden och han säger att vi vet inte hur gärningsmannen var klädd och vi vet inte om det var gärningsmannen som vittnet Yvonne mötte. Och han låter ju som att han verkligen inte vet det. Så att, ja, intressant att bara fundera över. Men det finns då två dokument som bilagor till den här promemorian. Det första är E9978-1C. Det är alltså förhöret från 86-05-14 med vittnet Jan A. Anknyter tips E17-2, uppföljning avseende vittnet Engström. Uppgiftsmottagarna är kriminalinspektör A. Bäckström och L. Jonsson. Protokollet lyder: tid som ovan förevisas Jan på sitt företag en fotosamling innefattande 15 stycken fotografier föreställande olika vittnen i mordutredningen. Se fotosamlingen. Jan berättar före visning att när de hade svängt runt sin bil och stannat gjorde han de iakttagelser som han tidigare har berättat om. Han koncentrerade sig på mannen i blå täckjacka och väskan. Ganska omgående efter första iakttagelsen kom ytterligare en man in i bilden och mannen kom uppdykande framför motorhuven på Jan och Leifs bil som då stod uppställd i riktning norrut. Jan kan inte säga varifrån mannen kom, men han har en uppfattning att kanske kom han Sveavägen söderut, eventuellt på gatans östra sida. Mannen verkade lite överlägsen beskäftig och liksom talade med flera personer runt platsen, däribland den långa taxichauffören. Mannen uttalade sig ganska omgående vad Jan kommer ihåg, citat, "jag såg allt sammans", slut citat. Jan vill dock poängtera att han själv icke är säker på detta med hänsyn till att mannens uppträdande gav en tendens att mannen liksom ville blanda sig i. Så vitt Jan kommer ihåg var mannen kvar på platsen mycket länge. Så länge som att Jan troligen såg honom när han och Leif återkommit efter att ha hämtat Leifs söner. Jan kan inte uttala sig om huruvida mannen gav sig iväg någonstans. Vid visningen av fotografierna stannar han vid Anders B. 13 och säger att dennes jacka och väska liknar den man han särskilt höll ögonen på. När han kommer till fotografi föreställande Engström E63 tycker han sig känna igen glasögonen och han säger att möjligen hade han keps eller annan huvudbonad. Han är dock osäker men har en minnesbild av mannen som välliknande detta foto. Han säger att enligt hans minnesbild var möjligen mannen tunnhårig samt något yngre än på fotot. Och det var allt. Den andra bilagan är E1501B, protokoll fört med vid fotovisning med vittnet Yvonne. Fotovisningen i företagen den 30 januari 1987 med början klockan 10:10. Konfrontationsplats är Domus Skärholmen och konfrontationsledare kriminalinspektör Håkan Ström och kriminalinspektör Lars Hamren. Vid konfrontationen förevisas Yvonne ett fotografi på en mansperson och hon ska då kommentera detta i förhållande till de iakttagelser hon gjorde den 28 februari 1986 på David Bagares gata. Och där övergår förhöret i dialogform. Varsågod Yvonne, titta på det här fotografiet och kommentera det i förhållande med de minnesbilder du har av den man du mötte. Vad du eventuellt finner för likheter respektive vad det är som inte stämmer. Yvonne, jag tycker att det stämmer liksom kroppshyddan, men jag tycker han verkar vara för kort. Förhörsledaren, för kort? Ja. Hur lång uppskattar du att den här mannen på bilden är? Yvonne, ja, 180. Förhörsledaren, och hur lång har du minnesbilden av att den man var som du mötte? Yvonne, ja, 185 ungefär. Nu mötte jag visserligen honom i en nedförsbacke. Han sprang neråt och jag gick uppåt. Det kan ju vara att jag fick det intrycket av att han var längre än vad han i själva verket var. Det är svårt att säga när man då kommer nerifrån och går uppåt, själva alltså bredden vid bröstet, det stämmer. Förhörsledaren, om du kläderna? Yvonne, ja det stämmer förutom den här halsduken. Halsduken stämmer inte? Yvonne, nej. Förhörsledaren, om du tittar, det är väldigt svårt att se vad det är för typ av tjocklek på rocken, men om du just tittar på längden och... Yvonne, längden stämmer. Den mannen jag mötte, han hade, jag uppfattade att han hade en svart rock. Tjockleken tycker jag inte stämmer för att den fladdrar. Han hade den uppknäppt. Den fladdrar mycket och det gör inte en tjock rock. Förhörsledaren, du får intrycket att det här är en tjock rock. Yvonne, jag får intrycket av en tjock rock. Det kan bero på bilden visserligen. Nu är den knäppt också. Jag fick ett väldigt mörkt intryck. Svart rock, mörka byxor, mörk tröja. Vad han hade på huvudet, det såg jag aldrig. Förhörsledaren. Den här handledsväskan då? Har du någon kommentar på den? Yvonne, ja det stämmer. Förhörsledaren, det stämmer. Yvonne, ja det var ungefär den storleken. Skorna tycker jag stämmer också. Han halkade när han sprang. Så han hade inga stövlar eller grövre skor. Han sprang och sen så snubblade han hela tiden medan han sprang. Förhörsledaren. Så sammanfattningsvis kan man säga att det som överensstämmer då, det är kroppsstorleken och längden på rocken. Däremot så tycker du inte då att längden på mannen stämmer. Eftersom du fick intryck av att den här mannen är cirka 180 cm lång. Medan din minnesbild av den du mötte är att den mannen var 185 cm lång. Yvonne, ungefär. Det är svårt att säga eftersom han sprang uppifrån då neråt. Förhörsledaren. Vidare så får du intrycket av att den här rocken verkar vara tjockare typ och den rock som då den här mannen du mötte bar verkade vara av tunnare typ eftersom den fladdrade. Yvonne, den fladdrade hemskt mycket ja. Det blåste också den kvällen, det var kallt och det blåste. Jag tittade på honom, för första så hade han rocken uppknäppt, för andra fladdrade den. När den fladdrar väldigt mycket så här i blåsten så tror man att det är en tunnare typ av rock. Sen så tittade jag vad han höll på med i händerna. Och han höll på antingen stänga väskan han hade i sin vänstra hand eller också öppna den. Det var den rörelsen jag tittade då på. Sen såg jag då att han snubblade medan han sprang. Därav att jag fick att han inte hade grova skor eller så. Förhörsledaren. Har Lars någon fråga? Och Lars Hamrén då. Har du tänkt på det här? Yvonne. Ja. Lars Hamrén. Huruvida han hade någonting i ansiktet. Glasögon eller skägg. Mustasch. Yvonne. Jag hade min minnesbild, naturligtvis såg honom alltså ordentligt, men jag har ingen minne av att jag sett glasögon eller någonting som har blängt till. Det var väldigt mörk figur, ingenting som lyste upp, inga ringar, ingenting. Jag såg inte händerna heller. Någonting annan vitt som lyftes upp, därför drar då slutsatsen att han hade handskar. Det fanns ingen guldkedja eller så som man kunde se. Förhörsledaren, är det någonting mer du vill tillägga Yvonne? Yvonne, nej. Det är ungefär vad jag kommer ihåg. Och den här bilden på Stig Engström som finns, det är den klassiska bilden när han står och pekar in i gränden med handledsväskan i vänstra handen. Nästa dokument är E15-1C, konfrontation nummer 9, påbörjas klockan 15.25. Konfrontationsgruppen förvisas för vittnet Yvonne. Syftet med konfrontationen är att utreda huruvida någon i gruppen är identisk med den man som Yvonne mötte på David Bagares gata vid Johannesgatan den 28 februari 1986 vid 23.20 och 23.25 tiden. Och för mig är lite oklart varför det här är med. Det är alltså en konfrontationsledare, det är Yvonne och det är advokat Falk. Så att det här verkar ju röra då Viktor Gunnarsson. Men det finns med i det utbegärda dokumentet så att jag drar igenom det också. Det är inte långt och konfrontationsledaren är Lars-Erik Andersson, kriminalinspektör. Jag antar att Håkan Ström tycker att det här också tyder på att det inte är Stig Engström. Konfrontationsledaren säger: du kommer nu att få se en grupp på 8 personer numrerade från 1 till 8. Frågan är om du i den här gruppen kan identifiera någon såsom varandes den man som du mötte på David Bagares gata vid Johannesgatan den 28 februari 1986 vid 23.20 till 23.25 tiden. Först vill jag bara fråga dig, har du fått se några fotografier i det här ärendet tidigare? Dokumentet har inte heller något datum. Yvonne, ja, 2 gånger. Konfrontationsledaren, vad är det för bilder du har fått se? Yvonne, det var bilder först på en speciell man och sen var det olika bilder på olika klädesplagg. Konfrontationsledaren, fick du se bild på en man? Yvonne, ja. Konfrontationsledaren, vad var det för bild? Yvonne, det var en bild som tagen härifrån, vad kallas för uppåt. Konfrontationsledaren, en bröstbild. Yvonne, sen så var det en hel bild. Det var 2-3 bilder på honom. Var det bilden på samma man? Ja, bara den bilden. Yvonne, det var första gången. Konfrontationsledaren, det var på samma man som du såg då flera bilder. Yvonne, ja. Konfrontationsledaren, vet du vilken man det var? Yvonne, nej det vet jag inte. Konfrontationsledaren, det var första gången säger du. Hur långt efter den här händelsen inträffade det? Yvonne, ja det var inte långt efter. Jag kommer inte ihåg hur långt efter det var. Var det dagar eller veckor? Ja det var någon vecka efter skulle jag tro. Någon vecka efter händelsen, då fick du se de här bilderna. Ja, Har man visat dig flera bilder sen? Yvonne. Sen var det ytterligare en gång till. Vad fick du se för bilder då? Då var det olika klädesplagg på bilderna. Det var det man ville ha reda på. Konfrontationsledaren. Var det några ansikten då? Yvonne. Det var ansiktsbilder, ja, alltså helbild. Konfrontationsledaren. Helbilder och du såg ansikten också. Yvonne. Ja. Var det färg eller svartvita bilder? Det var färg. Det var färg, de här med kläderna. Yvonne. Ja. Och det var det första gången också. Konfrontationsledaren. Första gången var också färgbild. Yvonne. Ja. Konfrontationsledaren. Kände du igen någon på de här bilderna? Yvonne. Det är svårt för mig att säga att det var just den mannen jag mötte. Men det kan jag säga, det är grovleken, ungefär längd, det är ungefär vad jag kan gå på. Konfrontationsledaren. Då tittar vi på den här gruppen nu. Man kommer nu att en i taget komma fram och visa sig på nära håll framför spegeln. Yvonne. Jaha, det var inte lätt. Han är för smal. Konfrontationsledaren. Nummer två är för smal. Yvonne. Ja, nej, inte fyra heller. Konfrontationsledaren. Ja, nu har gruppen gått ett varv förbi. Yvonne. Ja, det var inte lätt. Lustig kurre. Konfrontationsledaren. Det är sista mannen på andra varvet. Yvonne. Fem. Han var inte... Ja, gud vad svårt. Han är lite för grov för det. Konfrontationsledaren. Nummer fem är för grov. Yvonne. Ja, det här var inte lätt. Han är inte tillräckligt bred här. Över heller, över bröstet. Konfrontationsledaren. Vill du se längre eller? Yvonne. Det är svårt, det är jättesvårt. Konfrontationsledaren. Du kan inte känna igen någon. Yvonne, det är jättesvårt. Nej, det är jättesvårt att säga. Konfrontationsledaren. Har advokat Falk några frågor? Falk. Nej, tack. Konfrontationsledaren. Det är bara en fråga till jag vill ställa till dig, Yvonne. Du har talat om att du har sett den här mannen med en väska. Yvonne. Ja. Konfrontationsledaren. En väska som han höll på med. Hur såg den här väskan ut? Yvonne, en typ sån här, en så stor som en handledsväska. Konfrontationsledaren, så stor. Yvonne, typ mindre än en necessär. Han höll den så, han höll den alltså med väskan på den vänstra handen. Konfrontationsledaren, han hade väskan liggande i handen. Yvonne, ja just det. Och sen höll han på att dra till dragkedjan. Konfrontationsledaren, med den andra handen. Yvonne, ja. Konfrontationsledaren, såg du vad det var för färg på den här väskan? Yvonne, jag uppfattar den som svart. Konfrontationsledaren, som svart. Yvonne, ja. I och för sig, det var väldigt mörkt där uppe. Konfrontationsledaren, och den såg ut som en necessär. Yvonne, inte en större, utan det var typ en handledsväska i formatet. Konfrontationsledaren, tack. Då avslutar konfrontationen klockan 15.37. Och där slutar hela promemorian. Jag kan klara en sak, att det Yvonne pratar om var att hon hade konfronterats med en bild redan den 4 mars. Och det var en bild på den kurdiske medborgaren Mohammed Latif A. Redan den 4 mars alltså. Och vi kommer att komma tillbaka till Mohammed Latif A. När vi kommer till PKK-spåret. Men som jag sa i början av avsnittet så ramlar ut massor av dokument nu. Och just namnet Mohammed Latif A verkar förekomma på lite oväntade ställen, så att det ser jag fram emot att ta upp senare. Det är förstås en utmaning att lista ut i vilken ordning jag ska presentera de här dokumenten för er som har kommit ut. Men jag tänker stanna kvar vid Skandiamannen i ett avsnitt till. För vi har ju nämligen till slut fått läsa förhören med Anette K, väktaren på Skandia. Ni kanske kommer ihåg i de där första avsnitten om Skandiamannen. Vi är alltså långt, långt tillbaka då i podden. Det var avsnitt 34 eller 37 där vi pratade, eller i båda av dem som vi pratade om 1K. Men medan de andra väktarnas förhör släpptes i samband med rättegången mot Christer Pettersson, så hölls Anettes förhör hemliga. Och ingen har någonsin lyckats få ut dem för nu. Så de ska vi granska i nästa avsnitt. Men innan vi gör det så är en del formalia att klara av som vi inte gjort på länge. Så det ska jag ta nu. Jag vill gärna ha iTunes-recensioner på den här podden om ni lyssnar på den på ett Apple-device. I iTunes eller podcasters kan ni lämna recensioner och jag har lovat att läsa alla recensioner i podden. Så det tänkte jag göra nu. Hela 806 personer har betygsatt Palmemordet som under en liten kort period runt den 10 juni var den 27:e största kommersiella podden i Sverige. Podcasten Palmemordet har det näst högsta betyget av de 14 poddar som jag är inblandad i. Den är också den med näst mest lyssnare. Den av mina poddar som har mest lyssnare är Seriemördarpodden som är väsentligt större än Palmemordet och de 12 andra poddarna tillsammans gånger 3 i princip. Men den som har allra bäst betyg är Sagan om Isfolket-podden. Och här kommer då iTunes-recensionerna. Om ni bara vill höra mer om själva mordet så kan ni sluta lyssna här. För nu blir det mycket formalia, för jag har inte gjort det här på ett tag. Vi har en recension från Wooster 101 från den 5 juli 2020. Det är den senaste. Rubrik makalöst detaljerat. 5 stjärnor i betyg. Jag gillar hur denna podd grottar ner sig i alla detaljer om mordet. Rekommenderas varmt. Nästa recension kommer från Herr Klas. Rubrik hörvärt. 4 stjärnor. Intressant och lärorikt. Vi har också en recension från Fredrik Henninen som har rubriken bäst, 5 stjärnor, text bäst. Tack Fredrik och tack alla som lämnar recension. Det här är oerhört betydelsefullt för podden. Om ni lyssnar på någonting annat där ni kan sätta betyg så får ni hemskt gärna göra det också. Nu har jag sett att Acast faktiskt har en betygfunktion och Acast är ju poddens hem nu för tiden. Nästa recension kommer från Reactor Monk, rubriken Grym podcast, 5 stjärnor. Bra podd som tar upp Palmemordet ur alla möjliga och omöjliga synvinklar. Sakligt och intressant, utan för många personliga åsikter. Måste ta sjukt mycket tid att gräva kring alla spår, uppslag, vittnen och teorier. Grymt Dan, utropstecken. Nästa recension kommer från Fan också. Rubrik Bara bäst, 5 stjärnor. Än så länge bara på avsnitt 48, men är jättenöjd, kommer absolut att fortsätta lyssna. Helst vill jag ju då att folk inte betygsätter de tidiga avsnitten, för jag tycker vi har blivit betydligt bättre sedan dess. Men det är ju svårt att säga i det här avsnittet som ingen som lyssnar på de tidiga avsnitten kommer att höra. Sen kommer vi till en spännande recension skriven av Gurtas. Rubriken är toppklass, men betyget är bara en stjärna. Texten är oerhört bra, sakligt, nyfiket, engagerat och i en väl avvägd och trevlig ton. Se fram emot fler avsnitt. Dan och Tobias är guld. Nästa recension kommer från Joshua Tree 123456. Rubrik Man blir fast. 5 stjärnor. Bli beroende av denna podd. Många spännande avsnitt att lyssna på i coronatider. Nästa recension är från Nopfe. Rubrik Bah, lägga ner nu då. 3 stjärnor. Text, när det var Skandiamannen. Ja, det kanske det var, men det ska vi utreda vidare. Nästa recension kommer från George Hedlund som har varit med på alla palmevandringar vi har hållit. Och nej, det blir nog ingen palmevandring 2021 om det inte sker en massvaccination av allmänheten innan dess. För jag vill inte riskera era liv. George Hedlund har skrivit rubriken. Den är så lång så jag kan inte läsa den på min platta. Världens bästa podd om 5 stjärnor. Älskar att lyssna på Dan. Även Tobias axlar är bra. Gotlänningen går bara inte. Bästa avsnitt är helt klart allt med Borgnäs och Wall. Jag har lyssnat 50 gånger på dessa. Världsklass i berättande men ändå avspänt och helskönt. 5 av 5. Min dotter älskar detta också. 13 år. Jag gjorde en palmevandring för Diabetesfonden och den vanns av en kille som tog med sin dotter. Hon var 12 och hon blev också fascinerad av mysteriet. Nästa recension kommer från Ghost Tune. Rubriken är bättre för. Betyget 5 stjärnor. Text. Utan Dan blir det sällan bra. Tobias är säkert en duktig journalist men den yxiga uppläsning drar ner kvaliteten ordentligt. Funkar bara när en gäst med. Då låter det som en vanlig människa som pratar. Men mordet i media, snark. Nästa recension kommer från Mo Supreme. Mycket bra podd, 5 stjärnor. Gillar att alla spår presenteras på ett neutralt sätt. Att lyssnaren själv får ta del av väl researchat och sammanställt material. Hörde i senaste avsnittet där Dan läste upp recensioner att Tobias fick en del kritik. Jag vill därför ge honom en extra tumme upp. Tycker hans avsnitt, röst och stil på avsnitten gör podden mer varierad i sin helhet. Fortsätt med detta intressanta projekt. Och jag och Mo, vi kommer att fortsätta. Och Tobias kommer att vara med. Nästa kommer från KHGFTUKVCF. Rubrik, nedåtgående trend. 1 stjärna. Senaste avsnittet har tappat kvalitet och innehåll. Recensera en skiva, vad håller ni på med? Och det kanske jag ska kommentera faktiskt. För vi kommer fortsätta att recensera och prata med folk som gör populärkultur runt Palmemordet. Som Wigattis och som Nils Patriks skiva. För jag tycker att det är vår uppgift att även titta på det. Och jag tror att all uppmärksamhet runt fallet, speciellt nu när det då i kanske den oinsattes ögon är officiellt uppklarat, då behövs all uppmärksamhet för Palmemordet. Och när jag ändå nämner populärkulturen till hela, så vill jag ju nämna Spaningsledningen också, som faktiskt har kommit ut med en ny liten singel på Spotify. Jag vet inte om det heter singel, jag kan inte om musik, men det är 4 nya låtar, finns på Spotify, Spaningsledningen. Nästa recension kommer från Bonnens. 5 stjärnor. Fantastisk podd. Imponerad sedan jag lyssnade på första avsnittet. Man har som 70-talist levt med mordet sedan barndomen, och genom denna podd har man mer och mer förstått vilket trauma mordet och efterspelet har varit för landet. Nu hoppas jag det finns en lösning innan sommaren. Det här var ju den 29 februari han skrev det, så då trodde vi faktiskt att det skulle komma en lösning. Nästa recension är lämnat av Sten James. Rubrik: grymt bra, 5 stjärnor. Fantastiskt bra podd. På grund av min analoga läggning har jag varit trög på att hitta denna podd. Nu har jag så gott som sträcklyssnat på program 1-40 och gillar mycket fördjupningen och allt arbete som ligger bakom. Har från första dagen från mordet, då jag var 12 år, intresserat mig för allt som berör fallet. Jag har läst många böcker, sett många dokumentärer, varit på föreläsningar och besökt mordplatsen på årsdagarna. Den här podden är en stor hjälp och som ett register. Kan inte se att något program ännu har titeln Bertil V, men jag hoppas han finns med i många program framöver. Tack för en lysande podd. Tack själv, Sten James. Och jag försöker skicka iväg Tobias till norra Cypern, men jag har inte lyckats än. Så att om ni pratar med honom, säg åt honom att han borde åka till norra Cypern och prata med löjtnant Bertil. Men vi kommer givetvis prata mer om Bertil. Han finns med lite i VACL-avsnittet, ett av de tidiga avsnitten. Men det kommer mer om honom i Sydafrikaspåret. Det var alla recensioner vi hann med den här gången. Som sagt, lyssnar du på en Apple device, gå gärna in och lämna en recension. Palmemordet har en sida på Facebook. Där får ni gärna gå in och följa. Där kan ni prata om avsnittet med mig och Tobias. Huvudsyftet med sidan på Facebook är alltså att prata om podden och inte nödvändigtvis om mordet. Vi har inte tid tyvärr att prata om mordet, speciellt inte i privata meddelanden. För då blir inga poddar gjorda. Men det finns 2 grupper på Facebook som jag rekommenderar, som har vuxit väsentligt sedan då den 10 juni. Det är Palmerummet och Studio Palmemordet. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning, så jag är lätt att hitta. Om ni gillar antik historia, så har jag nyligen i min podd Fan of History på engelska då, som jag gör tillsammans med Bernie Maupolski från Philadelphia, pratat med en av de ledande arkeologerna på nordisk sen bronsålder. Och jag fick reda på massor av saker som jag inte hade en aning om, trots att jag varit intresserad av antik historia i hela mitt liv. Det är nämligen ganska ny information. Så avsnitt 101 av Fan of History kan ni få lära allt om hur det var i Sverige mellan 1000 och 500 f.Kr. Tack till alla som sponsrar den här podden på Patreon. Vi kommer att återuppta Palmevandringarna när pandemin är helt över och SARS-CoV-2 bara är ett läskigt minne. Tack till Lukas för musiken ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Tack till expertgruppen som har hjälpt mig hur mycket som helst. Tack till Tobias för allt bra arbete med podden. Och tack till alla som var med i panelavsnitten. Och till slut, tack till dig för att du lyssnar på Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har aldrig kunnat tala som ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.
Nu ska vi ut och röva, strutiga. Vi ska ut och röva.
If there's one thing that my family and friends know me for, it's being an amazing gift giver. I owe it all to Celebrations Passport from 1-800-Flowers.com, my one-stop shopping site that has amazing gifts for every occasion. With Celebrations Passport, I get free shipping on thousands of amazing gifts. And the more gifts I give, the more perks and rewards I earn. To learn more and take your gift giving to the next level, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.